2024.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Motståndets natur, en framåtblickande podd om radikal miljö- och klimatpolitik. Och den där gingen, den avslöjar ju att det är ett specialavsnitt idag, eller hur är den?
Ja, det hör man ju. Jag tyckte ju att det kanske kunde vara ännu lite mer eurodisco över gingen när man ändå passar på. Nu, istället för att fråga dig hur du mår, så tänkte jag fråga dig, hur känner du för EU, Jakob?
Ja, det är ju inte jätteentusiasmerande med EU överhuvudtaget egentligen. Det är ju jättebra att börja en podd om EU med de orden. Men alltså, det är ju och har alltid varit det här liberala projektet liksom, med allt vad som kommer med det. Samtidigt som jag tror vi kommer liksom snudda vid, så när vi lever i ett sånt bakvatten som vi gör politiskt nu i Sverige, så är det nästan som att, det är inte riktigt sant att det här sker, men det är nästan som att det går att trilla in i att nästan sätta sin tilltro till den här byråkratin i Bryssel, att åtminstone typ vifta fingret ibland åt vår regering eller våra politiker och andra institutioner. Men precis som jag lite grann längtar efter att någon ska dra dem inför internationell domstol för sin medhjälp i folkmordet som pågår nu. Liksom. Det är en ganska passiv position att ha till politik, att sitta och önska att de här liberala liksom, jättarna ska komma och liksom, svepa och rädda den. Det är inte riktigt vad jag känner, men du märker, jag går liksom inte igång på att prata om EU på det här sättet.
Nej.
Men hur känner du kring EU?
Alltså jag är nog lite, när jag var ganska ung så tyckte jag väldigt så, då tyckte jag att det var väldigt roligt med den fria rörligheten, så tågluff och sånt. Och sen så när man började bli lite mer politisk medveten, så kanske det här med Fort Europa eller vad man kallar det, då var jag väldigt, väldigt EU-negativ. Det är en organisation som jobbar för EUs ekonomiska intressen på bekostnad av andra. Liksom, på ett så djupt omänskligt sätt. Liksom. Men sen jag började med klimat- och miljöfrågan så är jag väl lite... men som du säger, just nu så lutar man väl sig lite så. När man inte längre har en regering som bryr sig om klimatfrågan, så kan man hoppas att man kan hota dem med EU. Liksom. Mm. Sen får vi ju se hur länge det håller. Men,
ja, precis. Mm. Och det är ju, ja. Jag vill bara, jag kom att tänka på det nu, att när jag gick i gymnasiet så jag gick ju på ett väldigt EU-tillvänt gymnasieprogram. Det var ren EU-propaganda i stort sett hela gymnasieutbildningen. Vi åkte på en resa till Bryssel i trean och liksom fick besöka EU-institutionerna och hela grejen. Alltså hela min gymnasietid var liksom ett inbankande av hur himla fantastiskt EU är typ.
Alltså när jag pluggade statsvetenskap för 100 år sedan, då skulle jag läsa en EU-kurs för att jag tänkte mig någonstans att om man drömmen som statsvetare ändå jobba i någon slags internationell politik, och dit alla rörde sig då var väl EU typ. Men det var så jävla tråkigt, jag hoppade av den kursen. Det är en sån fruktansvärd byråkratisk apparat liksom.
Så nu när vi har peppat upp oss och riktigt eldat upp oss inför hur otroligt EU är, så ska vi försöka prata om EUs klimat- och miljöpolitik. Och vad jag tänker vi borde börja där är ju med det här liksom samlingen policyinitiativ, som man kanske får beskriva det som går under namnet European Green Deal, som presenterades av von der Leyen redan 2019 när hon var ganska nytillträdd som ordförande. Och det här då med syfte att göra EU klimatneutralt till 2050, va? Hon kallade det här initiativet för Europas Man on the Moon moment.
Va? Är det sant? Ja. Det visste jag inte.
Så det är stort liksom.
Det är verkligen också att vilja skriva in sig själv. Alltså, förlåt, men von der Leyen. Alltså, vi alla vet att du är typ så en slavägarsläkt. Ingen kommer minnas dig som en, vad fan heter, Neil Armstrong eller så. Det är inte din legacy, jag är ledsen.
Ja, vi får väl se. Det är väl det vi ska reda i nu. Alltså, jag vill gå in lite på vad det här består av.
Ja, men precis. Alltså, om man ska säga någonting bara lite övergripande om innan du går in på delarna. Så var ju den här Green New Deal som ett väldigt stort paraply där man liksom rullade ut den här visionen först. Och sen så har man successivt rullat ut olika liksom, paket under Green New Deal. Och det är ett ganska stort, ganska övergripande paket där man tittar på väldigt, väldigt många olika områden. Och det är mycket lagstiftning som har reviderats. Och så, under det. Och mycket ny lagstiftning som har kommit.
Ja, men exakt. Det som först sker i de här ganska ändå ambitiösa formuleringarna från början vattnas ju successivt ut för varje steg det går i de här, liksom, genom institutionerna och i förhandlingarna och så vidare.
Ja, precis. Och ofta så tänker man ju för att man röstar igenom saker i parlamentet. Och då kan det ibland vara saker som man tänker... Wow, gick det där igenom? Men bara för att det, när det har röstats igenom i parlamentet, då ska det liksom röstats igenom i andra, eller det ska antas i andra institutioner, liksom som kommissionen och så. Så förhandlar man i ministerrådet och sen så blir det liksom, och sen så sker det ju en omfattande lobbyverksamhet. Jag tror att EU är den mest lobbade, liksom, organisationen i världen. Det är så mycket lobbyverksamhet som sker där hela tiden. Det som antas först när det kommer ut som nyhet blir ju alltid någonting helt annat längre ner. Och sen ibland så lyckas man liksom dra igenom någonting. Men det blir ju ofta någonting ganska annorlunda.
Och i och med att du använder begreppet Green New Deal där, så tänker jag att det kan vara nice att reda i det. Alltså det är ju, de är väl egentligen ombytbara. Det är ju bara olika försök att lansera en sån här grön men också socialt hållbar politisk agenda. För den europeiska varianten då är ju European Green Deal, som de kallar den. Som refererar till amerikanska investeringsprogrammet The New Deal, som lanserades under Theodore Roosevelt för att möta effekterna av depressionen under mellankrigstiden. The New Deal började som en samling lagar för att stävja finansspekulation och förebygga en till börskrasch. Men ganska snabbt följdes den upp med en rad lagar som innebar ändå en betydande förbättringar för arbetarklassen. The New Deal innebar skydd för facklig organisering, skydd för små jordbrukare och migrantarbetare, krav på förbättrade boendeförhållanden, begränsad arbetstid och garanterad minimilön. Ganska stora grejer som fick rätt rejäl betydelse under ett par decennier i USA. Liksom. Och att appellera till den här reformen är ju att signalera ett fokus på ekonomisk jämlikhet. Och då, det görs ju då kanske ännu tydligare då med det här de amerikanska vänsterdemokraternas Green New Deal, som de kallar det då. Jag tänker att de kan få vara utbytbara, det är skitsamma. Jag ville bara liksom poängtera att de har sina respektive koncept.
Jag tycker att det var ett jättebra inlägg. Jag har 100% aldrig tänkt på att nu inte är en del av... Jag brukar nog kalla det European Green New Deal.
Ja, men de är så löjligt nära varandra. Så jag vet inte, men jag tänker, alltså, och samtliga iterationer av begreppet gör ju anspråk på agender för social utjämning samtidigt som ekonomin ska lyftas ur fossilberoende då. Och jag tänker att det är ju svårt att undgå att de här policyförslagen är så tydligt inspirerade av den här debatten som vi har varit inne och nosat på också, men som handlar om rättvis omställning. Som vi har, som sagt, vi har pratat om det, men det handlar ju just om detta att steget mot att lämna fossilberoendet ska inte ske på arbetare och deras communities bekostnad. Liksom. Vi ska också jämna ut ekonomiska skillnader. Är ambitionen? Men det låter jävligt bra, kan man ju tycka. Mm. Men frågan är vad som gömmer sig om vi kikar under huven.
Mm.
En grej som ingår i det här, liksom, paketet åtgärder är, och allt det här är ju väldigt så eventuellt och luddigt framåtblickande. Men en sak, en eventuell koltull, alltså en tullavgift för länder som inte ställer om tillräckligt fort. Och det ska, mekanismen som ska implementera det kallas Carbon Border Adjustment Mechanism. Och det tog jag med bara för akronymen blir KABAM.
KABAM. Det är
så jättebra. Så vi kan få ett KABAM-ljud kanske. En handlingsplan för cirkulär ekonomi. Kommissionen har uppmuntrat medlemsstaterna att främja initiativ för cirkulär ekonomi.
Får jag bara flika in någonting där? Alltså jag tror att det var Sveriges plan för omställning till cirkulär ekonomi som jag satt och letade efter på regeringens hemsida efter valet. Och jag kom fram till en sida där det stod, den här planen finns inte längre. I och med valet har en stor mängd dokument tagits bort. Punkt. Så kände man, här är det någon på regeringskansliet som har skrivit det där som inte var glad för att den försvann.
Åh, jävlar. Länderna i EU uppmuntras främja initiativ för cirkulär ekonomi, som kan betyda lite vad som helst. En utvärdering och eventuell omprövning av tidigare klimatrelaterade policyinstrument, såsom utsläppsrättssystemet.
Det här utsläppsrättssystemet har ju varit rätt kritiserat för att det har varit väldigt mycket utsläppsrätter ut på marknaden, vilket ju har gjort att det inte har stramat åt hur mycket utsläpp det blir. Och en av anledningarna till att man då reviderar det är för att det ska funka så som det är tänkt. Alltså det ska inte finnas oändligt antal utsläppsrätter.
Exakt, så det har inte varit så effektivt för att få ner utsläppen. Och här finns då en formulering om att det ska tittas på. Så det är ju hoppfullt. En jord-till-bord-strategi som belönar jordbrukare som lagrar kol i marken, minskar utsläpp och så vidare.
Alltså förlåt, men varje gång jag läser jord-till-bord-strategi så tänker jag på så blod och jord. Och så blir jag så, vadå, har de antagit någon fasciststrategi? Vad fan är det här för skit?
Det kanske är det kommer minna ut i slutändan. Alltså, och ärligt talat så är det, ja, det är ju inte blod och jord, men EUs jordbruksstrategi är ju extremt så... Är det inte härifrån så kan det dra åt helvete med jävla jordbruksbrist.
Men den jord till bordstrategin, det måste ju vara kopplat till, nu vet inte jag så jag frågar dig här. Men det måste ju vara kopplat till självförsörjning också.
Jag har absolut ingen aning. Det är inte vad som, det står liksom inte i de här dokumenten jag tittar på den här nivån. Och jag misstänker att min magkänsla säger att det inte är en stor del av vad en EU-strategi hade liksom lyckats implementera i slutändan, om du fattar vad jag menar.
Ja, min känsla är bara att när det kommer till jordbruk så brukar klimat liksom vara ganska lågt prioriterat, och så brukar så självhushållning, konkurrenskraft etc. vara högre prioriterat. I Sverige så är ju jämfört med, alltså det här jordbruksmark och civilberedskap och självförsörjning är ju jättemycket högre prioriterat än klimat.
Nej, men det vad jag menade var mer att jag tror att fokuset bara blir på det som är mätbart då, att man kan få pengar och bidrag om man implementerar en teknologi då som binder kol i marken på ett bättre sätt, samtidigt som man upprätthåller ett liksom... Enligt det här sättet så är det effektivt jordbruk i någon slags stor skala då liksom.
Just det.
Men det är jag föreställer mig.
Det är ju att man inte ska störa marken för mycket, så man ska inte ploga för mycket och man ska ha fleråriga grödor. Det finns massa sätt att göra det. Men det är inte jättekompatibelt med storskaligt jordbruk.
Nej, men exakt. Inte. Vi går vidare till nästa punkt. En omprövning av energiskattedirektivet som tar en särskild titt på subventioner och bidrag till fossilintensiva näringar som flyg och rederi.
Det har inte vår regering läst.
Nej. Alltså, flyg är dundersubventionerat inom EU. Det är jättemycket skattepengar som går till att hålla de olika flygbolagen i luften, så att säga. Och det gäller även rederier då. Och de här näringarna är ju väldigt... bränner en jävla massa bränsle, helt enkelt. Jag har gått och frustrerats över detta sen jag var lillgammal tonåring, över liksom att i samma veva som vi gick med i unionen egentligen så vände man, alltså då nedmonterades ju hela tågförbindelserna i hela Europa och blev olönsamt och liksom ineffektivt och inte så önskvärt att resa med, samtidigt som flyget blev så superdopat. Så helt plötsligt kunde man flyga kors och tvärs för liksom, alltså jämförelsevis ingenting. Men håll i er, för nästa blir ännu bättre. Här har vi en strategi för hållbara och smarta transporter, där godstrafik styrs om till hav och land och där persontrafik styrs om till kollektivtrafik.
Du skämtar om att det här är tradigt. Jag tycker att det här är underbart.
Ja, men det är ju bra grejer.
Det är
svårt att, jag har svårt att hitta tonen riktigt, för att de här punkterna vore ju kanon liksom. Sen är den sista punkten här är en skogsstrategi för att främja återbeskogning och skogsplantering och så i Europa.
Det ligger ju mycket på Sverige. Sverige, Finland, där har man ju mycket möjlighet till skog.
Ja, och det pågår ju en jävla konflikt i Sverige om de här olika intressena liksom, kring skogsnäringen. Så skulle det här policystrategin få liksom forceras igenom EU-maskineriet med hyfsad kraften då, så skulle det ju bli en riktig brännpunkt liksom, i svensk politik, kan jag föreställa mig.
Då skulle det verkligen bli sån att det finns små populiströrelser som bara ner med EU. De ska inte röra vår skog. Jag vill få hugga hur jag vill.
Min föreställning är någon slags omvänd trädkramar retorik, typ att så här, rör inte vår skog typ. Fast det är liksom
rör inte våra kalhyggen.
Ja,
exakt. Ja. Men ska man säga någonting om den Fit for 55 också? Att ja. En del av, alltså EUs Green New Deal är ju ganska stor och omfattande. Men det handlar ju också om klimatneutralitet. Och då har man satt mål att till 2050 så ska EU vara klimatneutralt. Jag tror att det är en bit efter där man borde. Kan det vara så att man behöver vara klimatneutral kanske 2040 eller något sånt? Jag tror också, man kan ju kolla på, det finns en hemsida som heter Climate Action Tracker. Det är så oberoende forskare som, hur går det med pledges? Och sen hur går det inte bara med pledges utan hur går det med faktiskt genomförande? Och inte bara hur ligger targets i relation till Parisavtalet utan hur ligger fair share targets? Och där ligger EU inte toppen. EU ligger ju hittills bra till när det kommer till pledges för nu har man ju lovat massa saker. Men det är ju också i den här klimatfrågan så är ju det ett återkommande problem att de stora rika länderna, de lovar en massa som de inte levererar. Och sen så undrar man varför det är dålig stämning på möten.
Ja, men exakt. Men ja, men för att den här listan med grejer man skulle kunna göra är ju inte helt dum. Alltså, det skulle ju vara schysst om man de här stora europeiska jordbruken gavs incitament till att lagra kol till exempel. Det skulle vara jättebra om man tvingade länder samtidigt som man gav andra incitament att ställa om snabbare. Mm. Liksom om man satt sig på bakhosorna så fick man någon slags liksom avgift för det.
Men ett jättestort problem är ju tidstakten. Alltså jag tänker att förutom att man inte tar fair share liksom, så är ju ett annat problem att man är så, ja vi lovar att vi ska bli klimatneutrala men vi kommer bli det efter vi borde vara det. Ja, det är klart att vi ska fasa ut det här men det kommer gå ganska mycket långsammare än vad det hade behövt att göra. Alltså det är väldigt så, jag kan tycka att det alltid är så fult när man kollar på sådana visionsmål. Man är så, åh vilken bra vision.
Mm.
Och sen så är det så otrolig tröghet att genomföra och förhalande och alltså att man åtar sig någonting som är stort och så ju längre ner det kommer i processen ju mer skalar man av och till sist blir det som typ, det kommer ju ett sånt engångsplastdirektiv. Så alla platser där man ger ut engångsartiklar i plast, typ så 7-Eleven och Pressbyrån och etc. De måste erbjuda hållbara alternativ. Men nu när det har kommit ner på så liksom, kommunen kan göra tillsyn så är det bara, jag tror att det gäller bara företag om det var 1000 plastkoppar om dagen, då behöver man erbjuda alternativ. Eller så var det 100. Men i alla fall så är det liksom, det är så urvattnat att det berör ingen längre.
Nej, och det i sig från början är ju också en åtgärd som, alltså det här har ju då gått förhållandevis fort med engångsplastartiklar. Om man jämför med områden som är mer akuta för de globala utsläppen som transporter och jordbruk.
Ja.
Och alltså energianvändandet generellt, liksom en elektrifiering och en omställning av produktionen och så vidare.
Mm.
De bitarna går ju
otroligt långt.
Ja. Så
och subventioneras inte alls lika mycket som flyg och sånt skit. Vi skulle vara peppiga, vi skulle inte sitta här och börja klaga och gnälla.
Ja, vi försöker hålla modet uppe.
EU som institution är ju en sån liberal institution som också handlar extremt mycket om ekonomi. Så jag tänker väldigt mycket på EUs klimatpolitik som ett utslag för någonting som man kanske kallar så ekologisk modernisering. Eller jag vet inte om det är riktigt samma som ekomodernism. Utan man kanske säger snarare ekologisk modernisering. Men det är liksom, man kan tänka sig att det finns olika sätt att se på hur liksom vad klimatfrågan är för fråga och miljöfrågor. Och hur man löser dem. Om man är så ekomarxist och kanske man tycker att det här är ett problem som handlar om kapitalism och extraction och inhägnader och varor och resurser och så.
Mm.
Men om man är ekomodernist, Det är ju snarare någon slags liberal strömning som jag tänker mig handlar mycket om och för att vara lite elak, rädda marknaden eller så. Det är väl det den ska göra, typ.
Men jag skulle nog ändå, ekosocialister faller ju inte under en ekomodernistisk kategori skulle jag säga. Men det finns ju en kritik mot vissa marxistiska strömningar. Det finns ju en kritik från en massa ekohåll av Marx också för att vara prometeansk och sånt i synen på alltså det här moderna projektet som kapitalismen är, liksom, det är en oundviklighet och det är en nödvändig grej att vi liksom utvecklar produktionen. Den växer. Och det, alltså, överhuvudtaget det här grundantagandet.
Precis, klassisk marxism är väl ganska så.
Ja.
Har en ganska problematisk relation med naturen och klimat och miljö.
Ja, men exakt.
Och omvärld. Och
sen finns det ju flera ganska lyckade försök att liksom revidera den bilden av Marx och så, i förståelsen av naturen och så. För det var det jag tänkte säga bara, att så här, jag tänker ändå att skillnaden på modernisering och kanske då ekomodernism, alltså modernism som en ism, att det kommer med en mängd antaganden om vår relation till naturen som jag tror att man ändå kan falla in under, även om man ser på klass som det liksom kärnan i eller det som driver historien framåt, att man kan ändå ha en ontologisk uppfattning av naturen som liksom underordnad samhället och ekonomin liksom.
Ja, så tänker jag att 1900-tals och socialismen väldigt mycket är liksom. Men det var ju lite ett sidospår kanske.
Jag ville bara bråka med dig om begreppet, men jag tror det stämmer ju fortfarande att det här moderniseringsprojektet är ett försök att rädda kapitalismen trots de här motsättningarna som planetära gränserna eller de här ekologiska kriserna utgör för fortsatt tillväxt och så uppstår ju det här projektet för att försöka rädda det liksom.
Men jag tänker att ekomodernism eller ekologisk modernisering mycket är det liksom marknadsliberala svaret på klimatkrisen eller klimatfrågan eller miljökriser och biologisk mångfalds kollaps och sådana saker generellt. Men idén i ekologisk modernisering handlar ju om att ekologiska kriser kan lösas politiskt, ekonomiskt och tekniskt inom ramen för befintliga institutioner, maktstrukturer och att man kan fortsätta ha en ekonomisk tillväxt. Så den system change, not climate change, är ju liksom en antitesen till en ekologisk modernism tanke. Man tänker ju sig inte någon systemförändring liksom. Och då tänker man mycket på ny teknik, innovation. Man tänker mycket på marknadsdynamik. Hur skapar man olika incitament på marknaden? Jag tänker att det här med utsläppsrätter är en väldigt så ekomoderniseringstanke.
Ja, men exakt. Men även då de här nyare försöken under European Green Deal att revidera de här tidigare ekomodernistiska policy ingångarna som typ en koltull eller då att ändra på utsläppsrättssystemet så att det kanske är mer effektivt eller avskaffa det eller vad man nu ska säga. Även de försöken ryms ju under det här greppet på något sätt.
Precis. Så jag tänker att det här att revidera utsläppsrättssystemet är typisk sån ekologisk modernisering. För istället för att säga så här, men utsläppare, varför har vi dem? Varför ser maktstrukturen ut så här? Varför är det ens, liksom, varför kan man ens få finnas och göra så? Varför behöver vi det här? Hur ser flödena? Alltså så. Istället för att tänka sådana stora frågor kring vem tjänar på att vi släpper ut det här och vem drabbas och så, istället för så säger man så, ja, men det här ekonomiska styrmedlet, vi behöver inte göra om saker utan vi behöver bara tweaka det tills det funkar. Alltså det är en väldigt så, vi behöver inte systemförändring, vi behöver bara vrida på muttrarna. Och på det sättet är det ju ett sätt att förhindra radikalitet. Därför att det hela tiden förstärker, det behövs ingen system change. Och sen ibland till och med så liksom kan man, ja men så som kanske texter vi har läst om, är att man kan prata om system change. Fast det man vill göra är att tweaka lite i utsläppsrätterna.
Ja, men exakt. Men också i att man då kanske åtminstone retoriskt flirtar med lite mer systemangripande reformer som syftar till att skifta maktbalanser i samhället.
Men det tänker jag också handlar väldigt mycket om vad EU är för slags projekt, därför att det finns jättemycket byråkrater och människor och akademiker som liksom som inte brinner för ekologisk modernisering, utan som kanske tycker att det är spännande med nedväxt eller kritik eller så. Men man skapar en institution, man skapar ett EU-projekt som gör det omöjligt för det att bli radikalt. Alltså man har ett projekt som hela tiden pacificerar all form av radikalitet. Och också så tar till sig retorik typ på ett sätt som är jättefrustrerande typ.
Ja, men det är ju det här, det var det jag lite tänkte på också, att man införlivar den här, ja men de här idéerna om, ja men som en rättvis omställning och politiska projekt som ändå har ganska radikal potential, alltså i en liksom embryoform eller som ett frö till någonting, men där det får lov att liksom bara slukas upp av det här, ja men som du säger, projektet eller systemet som bara av naturen funkar pacificerande liksom. Du slänger in vad som helst, alltså du slänger in en radikal tanke eller en väldigt systemutmanande insikt liksom, oj shit, vi kan inte fortsätta släppa ut på det här sättet. Och så kommer den insikten in i det här pacificerande systemet och ut kommer liksom någon liten halvdan, mer eller mindre kosmetisk lösning liksom.
Mm. Alltså en annan sak med ekologisk modernisering är ju att man inte ser, alltså många i klimat- och miljöfrågor tycker ju att liksom har vi ändliga resurser och en ändlig värld, då är en begränsning av tillväxt en resurshushållning, vilket i och för sig kommer in lite i cirkulär ekonomi. Men en resurshushållning och en cirkulär ekonomi snarare än en ständig tillväxt. Alltså man ser en kritik av det. Men i ekologisk modernisering då är tillväxt någonting man ser som en positiv kraft. Liksom. Att de flesta skulle säga att alltså, tillväxten är liksom det här tåget som för oss rakt mot avgrunden eller rakt mot katastrofen. Men i ekologisk modernisering då tänker man sig att innovation, teknisk utveckling, tillväxt, nya affärsmodeller och då också samtidigt incitament och regleringar ska räcka. Och det är ju också en sån, och det är inte bara att det ska räcka, utan det är typ så, alltså jag tänkte säga att tillväxten är roten till allt ont, men liksom det är ändå ett så jättestort problem att man tänker sig att den här svällande ekonomin, den ska bara fortsätta svälla när den här svällande ekonomin har liksom förorenat våra hav och bränt upp vår planet och försatt jättemånga människor i fruktansvärd misär. Liksom. Men då tänker man sig att man kan frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan. Man tänker sig att genom att teknologisk utveckling och allas favoritord effektivisering, att det kan göra att man kan ha tillväxt och samtidigt inte ha någon negativ miljöpåverkan. Men det är ju en väldigt så ja-säger-ideologi. Man bara gillar allt som är mer av allt. Och så ogillar man allting som är, vi kanske behöver tänka över detta.
Jag kan ändå förstå lockelsen i att hamna där. Speciellt när det gäller frikoppling av, alltså att skilja tillväxt, ekonomisk tillväxt från stigande utsläpp och resursanvändning. För alternativet som dyker upp är liksom, ja, men vad händer om man bara liksom stryper en ekonomi i dagsläget så? Ja, då minskar ju utsläppen. Alltså det här är ju ett väldigt simpelt argument för en frikopplingsideologi på något sätt. Men stryper man ekonomin bara så blir det ju ett helvete för väldigt, väldigt många människor.
Men det är ju det här som är tåget som tuffar mot avgrunden.
Liksom. Jo men exakt.
Alltså, stoppar man tåget så har tåget stoppat. Men, ja. Men vad ska man, alltså.
Det var egentligen bara det jag menar. Att det finns ju en ganska naturlig liksom lockelse till att försöka vilja tro på en sån möjlighet. Alltså även om man inte tillhör det här politiska projektet. Alltså, även, det finns ju flera röster från vänsterhåll som också argumenterar för en frikopplingslösning.
Som tänker sig fully automated luxury communism eller vad det
heter. Ja, eller något i den stilen. Ja, precis.
Alltså det är väl alltid mycket jobbigare att behöva höra vi måste förändra allt än att behöva höra, vi behöver bara vrida lite på muttrarna. Men jag tänker, en annan kritik är ju att man fastnar liksom i att inte agera. Alltså eftersom man säger så, vi behöver inga systemförändringar, vi behöver ingen radical change. Vi kommer kunna utveckla teknik som kan möta detta. Då skjuter man liksom upp krisen på framtiden. Och i klimatkrisen så är det ju så att ju mer vi skjuter den på framtiden, ju värre blir den. Så på det sättet är det verkligen en ideologi som gör situationen värre. Sen man började använda fossila bränslen så har vi liksom bara använt mer och mer och mer energi. Vi bara konsumerar mer och mer och mer och mer. Det finns ju inget som säger att får vi ny teknik eller nya resurseffektiva lösningar, att vi kommer använda det för att inte konsumera. Alltså det finns inget som säger att vi skulle vända av oss själva den liksom, utan det finns ju en väldigt stor risk att, ja men typ som att regeringen är helt så, vi ska ha mer elektrifiering. Det kommer fasa ut fossilbränsle i bilar. Nej, men det kanske bara skapar mer energi på marknaden, så man bygger mer serverhallar eller något annat skit. Alltså det kan ätas upp. Det finns inget som säger varför skulle det av sig själv leda till minskningar. Det finns inget som säger det.
Nej, det är väl till och med, fan också, jag skulle kollat upp vad det begreppet är. Men den här lagen som säger att varje sån energivinnande teknologiskt framsteg accelererar, alltså det leder till ökad användning av liksom energi.
Ja,
med bränslesnålare motorer så kör man mer, man kör längre.
Ja,
och så vidare.
Och så är det ju också att människor som bor i, det finns också sån forskning som människor som bor i så energisnåla lägenhetshus. Vissa av dem fortsätter liksom vara medvetna, men vissa konsumerar mer för de känner sig så förtjänta av det. Det är inte säkert att det leder till det man tänker sig att det ska leda till. Om EUs klimatpolitik är ett utslag för ekologisk modernisering, vad betyder det för en rättvis omställning då?
Jag tycker det går att föreställa sig att det står i vägen för en rättvis omställning i praktiken. Det vi har pratat om nu, det finns ju väldigt lite formuleringar där i som faktiskt handlar om de här reformerna som skulle påverka maktbalanser inom kontinenten och även globalt och liksom jämna ut ekonomiska skillnader eller framförallt stärka arbetarklassens relativa makt gentemot liksom fossilkapitalet och så vidare. Och det ser ju jag som nyckeln till någon som helst typ av omställning som funkar liksom. Och det här blir ju i så fall då ett hinder. En sån grundläggande grej, alla moderniseringsprojekt egentligen tycker jag, men det blir ju extra tydligt när vi just pratar om ekologin, men att det finns ju ett ontologiskt antagande där naturen underordnas och ses som en resurs och tjänsteleverantör för människor som då är separata från naturen. Så det vi gör i EU eller liksom i ekonomin, det är liksom något skilt från naturen. Sen påverkar det naturen och vi behöver naturen. Men det är liksom förhållandet vi har till naturen.
Men man ser liksom inte man ser inte sig själv som en del av ett ekosystem, utan man ser sig själv som aktörer och så har man sin hög med resurser som då är natur och miljö och klimat och så.
Ja, och då är ju svaret att liksom överge den här liksom dikotomin eller liksom en dualitet mellan natur och människa. Det är ju inte en helt ny tanke och den kritiken har funnits. Och som jag sa tidigare så har ju den riktats mot en hel del marxister i sitt sätt att konceptualisera naturen.
Ett annat sätt som det här tankegodset återspeglas i den europeiska gröna given är liksom i de här åtgärdspaketen, så är det ändå som att ekonomisk grön tillväxt och tekniska politiska lösningar är det som dominerar liksom. Det blir liksom väldigt marknadsbaserat på ett sätt. Man kopplar det så tydligt till också den europeiska konkurrenskraften globalt då. Och då skulle ju ett motperspektiv då vara att placera planetarisk rättvisa i centrum. Ja, men det är igen det här att man inte vill titta på helhet liksom. Men man kopplar, frikopplade från människor och sociala frågor. Så det är inte bara så att det är en sån människa-djur dikotomi, det är typ en sån ekonomi-människa-dikotomi typ. Mm. Där människan inte får plats liksom. Och där skulle ju planetarisk rättvisa, alltså att man tittar på sin roll i till exempel så fair share.
Ja.
utsläpp, men även titta på vad det är för slags sociala kriser som skapas i det här.
Ja, men exakt, men jag tänker också att alltså, jag var nära på att säga lösningen, men det är väl fel ord, men för att möta sådana här socioekologiska kriser så blir det ju, alltså när man inte har ett perspektiv som placerar arbetet och produktionen och reproduktionen kanske speciellt liksom i centrum, alltså det sociala och ekologiska är liksom inte separerbart, utan arbetet och dess liksom betydelse för både den som arbetar och naturen som arbetet och produktionen påverkar. Om man tar sin utgångspunkt i den relationen så hamnar man ju i helt andra slutsatser än om man ser ekonomin som frånkopplad från början. Liksom.
Men jag tänker att det man pratar om här kanske är att om man tittar på det här som liksom en fråga om tillväxt och tekniska politiska lösningar, då tittar man inte på frågan som en fråga om vilka livsvillkor skapar vi? Vad får klimatkrisen för konsekvenser för människor? Liksom också vem tar man med sig in i omställningen? Och vem lämnas kvar?
Men också, vem är man som ställer krav? Alltså, jag menar, alltså, om nu ett problem med den här ekomodernismen som syns i European Green Deal är ett begränsat förhållningssätt till rättvisa. Och det är det på fler sätt än i förhållande till klimatet, för att det är ju ett väldigt uppifrån perspektiv och så vidare. Och då kanske behovet är att agera utifrån klimaträttvisa och så. Men det pratar vi om inte minst i förra avsnittet, men det är ju inte heller någonting som bara någonstans ifrån, alltså ett sånt perspektiv, utan det är någonting som någon annan än byråkraterna i EU kräver eller behöver kräva. Och då kanske det inte bara handlar om en rättvisa i, alltså en distributiv rättvisa i, för, alltså när det kommer till risker och bördor utifrån klimatkrisen, utan kanske till och med alltså en epistemisk rättvisa, en rättvisa om vem som får definiera vad som är vetbart eller önskvärt. Men jag kanske till och med går så långt som att prata om en ontologisk rättvisa, att liksom, för vi pratar ju om helt olika ontologiska ordningar egentligen, alltså att förstå hur naturen är beskaffad och vilken status den har i ekonomin och i samhället. Och det är kanske ingenting man bara beställer ett sånt perspektiv, utan det är ju någonting som sker i en konflikt eller en kamp liksom. Och det tänker jag är en ganska central grej att bära med sig, speciellt när vi kanske pratar om vad det här betyder sen liksom framöver och så, men att den här rättvisediskursen, klimaträttvisa, är ju liksom en antites till det här ekomodernistiska förhållningssättet till liksom verkligheten egentligen.
Verkligen. En annan sak som liksom, men, och det går ju in i det här liksom att den här ekologisk modernisering återspeglas i EUs ambition för globalt ledarskap och konkurrenskraft på bioekonomiska marknader. Alltså då menar man bioekonomiska som det som vilar på naturen, liksom. Inte bioekonomi som Foucault, men... Ja,
nej, de har till och med en akronym, det är BBI, vilket om man läser det väldigt slarvigt kan se väldigt likt ut BBL, men det är två helt olika saker. Men BBI, alltså Bio-Based Economy, det är ett sånt koncept som ryms under European Green Deal.
Precis.
Som ett sätt att liksom rota sin analys i att så, ah, men vi ska ha, det ska komma från natur, eller liksom, så som jag förstår det, att ja, men det här är biologiskt liksom grundat, eller liksom, har jag missförstått det då?
Nej, jag vet inte. Jag fattar inte heller vad en ekonomi som inte skulle vara...
Nej.
Ja, det skulle vara typ så spekulationsfinans eller något. Jag fattar inte. Men jag tänker att där så återspeglas det verkligen att det man är ute efter att rädda är liksom inte livsvillkoren för människor i EU eller ens naturen i EU eller ens hindra miljöförstöring, utan det man är ute efter att rädda är liksom den framtida tillväxten, ledarskapet och konkurrenskraften. Och där tänker jag att det verkligen är en... Alltså då kommer man tillbaka till denna... Vilken värld är det vi ska bränna? Alltså vad är det man vill rädda när man ska fixa klimatkrisen? Eller vad man ska säga? Vem är det som ska räddas? Vad är det som ska räddas? Men alltså man måste omdefiniera vad det är att sikta mot. Till liksom att bygga det på solidaritet. Och det kanske man inte, det kan man ju typ inte skapa från en sån byråkrati som EU, men man måste liksom, man måste trycka på för att ett underifrån perspektiv eller ska få plats liksom.
Mm. Det är ju återigen det här med varifrån det kommer och sådär, som du säger, med underifrån, men liksom att det handlar ju då om att bygga relationer och stärka relationer kring ömsesidig respekt och solidaritet och så, men kanske inte bara då lokalt, vilket är det mest självklara sättet och stället att börja, men även höja blicken liksom, även om det är svårt, för rent praktiskt är det ju svårt med verklig solidaritet kring de här frågorna och liksom och driva och göra politik tillsammans liksom över gränser och så vidare.
Samtidigt så har vi ju en klimatrörelse som agerar i Europa. Men svenska klimatrörelsen agerar ju inte bara i Sverige, utan man åker på aktioner och man deltar i manifestationer.
Exakt.
Man gör solidaritetshandlingar. Så jag tycker samtidigt att det verkligen finns en levande europeisk en klimatrörelse liksom, som har mycket utbyte med varandra. Det värsta är att det kommer finnas någon sån liten EU-byråkrat som typ läser den här typen av text. Och sen så kommer de ha någon liten sån medborgardialog-event. Och så kommer de känna sig duktiga.
Ja, och tickat i deltagandeboxen i sin utvärderingsrapport sen. Att så här.
Precis, och så kommer de återberätta flera år efteråt hur fantastisk den här medborgardialogen de var med om.
Mm. Kanske till och med några mätbara resultat och några positiva, lite positiv feedback från intressenter. Men jag kommer tänka på en grej jag läste idag från EUs egna så miljöorgan, där de resonerar lite kring, alltså de försvarar ekomodernism och grön tillväxt på något sätt, men de är ändå lite så för en så lite halvkritisk diskussion och erkänner på något sätt svårigheterna att bevisa att det här med en decoupling eller frikoppling är möjlig. Pratar om att cirkularitet är omöjlig, liksom, alltså fullständig cirkularitet i ekonomin. Men de kommer runt det här problemet med att ekonomisk tillväxt, att det är svårförenligt med slopade utsläpp och liksom en hållbar framtid. Och de kommer runt det genom att omdefiniera vad tillväxt kan vara. De säger så här om tillväxt: while the planet is finite in its biophysical sense, infinite growth in human existential values such as beauty, love and kindness, as well as in ethics, may be possible. Society is currently experiencing limits to growth because it is locked into defining growth in terms of economic activities and material consumption. The imperative of economic growth is culturally, politically and institutionally ingrained. Så de menar alltså att om vi bara hittar sociala praktiker, och så vi, så menar de ju då alltså människor i största allmänhet, vi ska uppfinna på egen hand egentligen, för det här är ju ingenting som deras som European Green Deal tar i, men vi ska uppfinna sociala praktiker som inte bara slutar belasta miljö och klimat, men som också gör att vi som individer och samhällen kan då liksom växa. Och det här tycker jag är ett ganska roligt sätt att vända på tillväxt, som ju är ett ganska specifikt ekonomiskt koncept av en anledning liksom.
Det är ju väldigt gulligt att de är så, ni kan inte få hur mycket, hur stor ekonomi som helst, men ni kan få skönhet, kärlek och snällhet.
Mm.
Det var väldigt fint.
Ja.
Men är det inte här också att man försöker säga någonting som inte är möjligt? För det som någon som inte hade varit en byråkrat, utan som hade varit någon som driver en politisk linje, den hade ju sagt ekonomisk tillväxt kanske inte är möjligt, men olika reformer för ökad livskvalitet är möjligt.
Exakt.
Typ kortare arbetsdag, bättre välfärd, etc.
Ja.
Men då blir det ju politiskt. Så därför måste de säga beauty, love and kindness.
Ja, och att det ska växa i någon slags metrisk, liksom, det är något som liksom växer mätbart.
Ja, men jag vet inte, det finns väl en, Marx har någon sån ekonomisk rationalitet, handlar om att vi ska vara så sparsamma och effektiva hela tiden. Så vi ska tänka, älska, måla så lite som möjligt. Och jag tänker att det är den liksom vända live to work, work to live-paradigmet. Att det inte prata om utveckling som ekonomisk tillväxt, utan prata om utveckling som mänskligt välmående.
Jo men absolut, men de gör ju det utan att utan det här då lite småviktiga klivet av att negera relationerna mellan arbete och kapital liksom,
ja,
och bryta cykeln av kapitalackumulation liksom.
Men det är ju spännande, för man skulle ju kunna säga någonting om livsvillkor, för att vi har ju en allt högre liksom konsumtion. Så man kan åka till Thailand längre och längre, och samtidigt har vi en vård som går på knäna och har gjort det i många år, en skola som går på knäna och bla bla bla. Så vi har ju verkligen så en ekonomisk tillväxt som är så, vad är livskvalitet? Är det hur många gånger om året jag kan åka till Thailand, eller är det hur rädd jag är att hamna i en 8 år lång cancerkö? Alltså de här, ja. det är ju det som, om man ska prata om att göra om tillväxt, så är det ju det man egentligen vill säga. Men det tycker de väl att de inte kan säga, för de är ju byråkrater liksom. Du kan välja tillväxt eller så kan du välja glädje. Det är ändå en bra parol.
Ja, fast till och med så att du behöver inte välja. För tillväxt är att bara välja glädje, enligt den här definitionen ju. Var är vi nu då? Alltså nu är det val snart. Det är EU-valet närmar sig med stormsteg.
Ja, 9 juni, dagen efter jag gifter mig. Jag ska förtidsrösta.
Ja, det är bra.
Tänkte jag, så man kan vara bakfull.
Det räknar jag också med att vara faktiskt.
Härligt.
Ja, men det är EU-val. Det är ett val med vanligtvis relativt lågt deltagande. Vad väntar liksom på andra sidan av det här valet, tror du?
Man tänker väl sig att det kommer vara ett val där högern går framåt i EU. Inte så positivt för klimatfrågan. Så då kanske vi inte ens har ekologisk modernisering, då har vi bara så, jag vet inte vad man ska kalla högerns inställning till klimatet.
Nej.
Förnekelse, jag vet inte. Och dessutom lite oroväckande så har det läckt ett utkast från ministerrådet där det verkar som att man planerar att nerprioritera klimatet de kommande 5 åren. Och det är ju bara ett utkast på förslag liksom framåt. Men det väckte ganska mycket uppståndelse när det kom. Och för oss här i Sverige, där vi inte har någon nationell klimatpolitik, så är det ju hur vacklande vi än tycker att EUs klimatpolitik är, så är ju inte det en bra utveckling, kan man ju säga.
Nej, alltså den här enormt hoppfulla, peppiga stämningen jag kände i början av avsnittet börjar ju ändå avta lite. Vi har det här ändå till synes ganska ambitiösa klimatinitiativet på högsta EU-nivå med en massa fina formuleringar om att vi, eller massa fina, men som ändå i en väldigt begränsad form försöker bemöta de här utmaningarna med att kunna fortsätta ackumulera kapital och växa ekonomin för europeiska företag genom att göra en mängd förändringar. Men även det här begränsade projektet då, som vilar på ontologiska antaganden och premisser som gör att det egentligen också i sig är ett hinder för en verkligt radikal förändring. Men kanske ändå bättre än någonstans än om alternativet är typ Sveriges regerings syn på klimatpolitik. Om du har rätt då, eller om det här läckta dokumentet visar sig bli sanning, så eller valresultatet i parlamentet blir som man befarar, så har vi liksom en ännu värre framtidsutsikter i ett läge där klimatkrisen är så akut så att det liksom finns inte utrymme för att hålla på och lalla mer med en massa förhalande idiotiska debatter om, jag kan inte ens tänka på allt jävla, jag tänker bara på Lars Bäckman och sådana Ubbult, sådana idioter som liksom...
Ja.
Fan, det är kallt i april. Oh, gud. Nej, det är dumt att ge dem ens... Ja. Men vad fan, vad lämnade oss då liksom?
Ja, men alltså, på ett sätt så tänker jag att det som är skönt när man lämnar status quo eller också en haltande klimatpolitik, tänker jag att det som det gör att det egna engagemanget, rörelsebyggandet, det politiska arbetet, alltså att organisera sig tillsammans med klimataktivister runt om i Europa för att driva på så hårt som möjligt för en omställning. På ett sätt så gör ju det tydligare att det är sånt vi måste göra också, tänker jag.
På tal om det, kommer jag tänka, vi har ju Svärm släppte ju ett nytt nummer i dagarna, där det är flera artiklar om den internationella kontexten för politisk kamp och så, och ett par om klimatet också, just specifikt. Precis. Detta. Så Svärm får man ju kolla in och läsa, eller hur?
Ja, Det måste ni verkligen kolla in. Det senaste numret heter En gemenskap som river gränser. Och handlar då om internationella frågor.
Vad ska du hitta på nu då, Ellen?
Jag är mitt uppe i en flytt så jag ska packa ner ett skrivbord och sen ska jag handla korv med bröd för att grilla imorgon. Då går det stora flyttlasset.
Och då utlovas det korv med bröd.
Ja.
Och jag ska till drömmarnas ände tänkte jag, för det är lite galej där ikväll. Och för er som inte vet vad som sker där så är det ju så att Göteborgs stad försöker riva det här alternativa kultur... Hur ska man beskriva det? Det är en plats som länge har varit en plats för liksom alternativ kultur och som det finns ett politiskt beslut om att bevara. Men där staden ändå bestämt att jämna det med marken och göra parkeringsplatser. Så det är ett gäng som är där varje dag på förmiddagarna för att liksom förhindra att detta sker. Och samtidigt så händer det en massa feta grejer där. Det är folk som samlas där och gör kultur på olika sätt och träffas och umgås. Så jag ska dit och kolla läget. Något annat som händer när det här släpps är ju att det vankas Eurovision i Malmö.
Vilket vi ska titta på. Nej, jag skojar. Förlåt.
Det har varit en sån sjuk tid att leva i att bli så konsekvent gaslightad på en sån enorm skala i flera månader kring att detta sker. Liksom.
Och bara se hur människors lidande kan bara fortgå.
Men det mobiliseras också mot det här folkmordet och mot Israel tillåts delta i Eurovision, det här europeiska kulturella samarbetsundret. Men det är en genom-europeisk företeelse och det finns ett enormt missnöje världen över för att låta detta fortgå och liksom ske överhuvudtaget när Israel är med. Och det kommer hända massa grejer i Malmö under den här helgen. Så när det här avsnittet släpps så vankas helt enkelt Eurovision-helgen. Så är du i Malmö eller har möjlighet att ta dig dit och delta i alla de här olika grejerna som händer, så häng med. Tack för att ni lyssnade.
Tack för att ni lyssnade. Motståndets namn.